is the best project in Europe, because we have been assessing many others' projects, and we think that Boden projects benefit from the best area in which we should be.
Martin Basse, Stegras chef för anläggningen i Boden, och enligt honom håller de den tajta tidplan som gäller för projektet.
Absolut. Så vi kommer att ha våra första calls som går ut under andra halvåret nästa år.
Kommer pengarna att räcka, tror du?
Jo, men det gör det.
Du är helt säker?
Ja.
Reporter här var Erika Sundén. Så tar vi marknadsnoteringarna. Stockholmsbörsen stängde oförändrad. London upp 0,2% och i Frankfurt backade börsen med 0,6%. I New York är Dow Jones oförändrad så här långt. Nasdaq upp 0,2%. Och på valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 60 öre och en euro kostar 10 kronor och 97 öre. Vasaskeppets lilla syster Falken har hittats på botten av Finska viken. Det här skeppet hittades för 50 år sedan och det har nu identifierats av arkeologen Niklas Eriksson vid Stockholms universitet. Och det gjordes med hjälp av ett fynd på skeppet.
Det var jättekul, såklart. Jag blev eldologer så att jag sprang ut ur mitt arbetsrum och haffade en kollega och berättade att nu måste jag berätta en häftig sak. Nu har jag faktiskt identifierat ett skeppsvrak som jag inte visste existerade.
Och det var inte vilket skepp som helst som Niklas Eriksson hade kunnat identifiera. Falken, ett 35 meter långt, lyxigt fartyg från 1600-talet som skeppat många kändisar under sina år.
Falken användes just som en limousin att färdas mellan olika städer i stormaktssvenska riket. Så att Lennart Torstensson och Johan Adler Salvius, Karl XIX Gustav, innan han blev kung.
Även om Falken ligger på botten av Östersjön kan man få en ganska bra bild över hur skeppet såg ut. På Vasamuseet i Stockholm pekar Niklas Eriksson på alla detaljer som Falken har i likhet med sitt äldre syskon. Balkongerna i aktern, spisen inne i skeppet som ska kunna mätta många trupper, samma öppningar på skeppets sidor för kanonerna. Och kanske har Falken även ett lejon, precis som Vasa har längst fram i fören.
Vi står ju här under galjonen på Vasaskeppet. Alltså den här stora plattformen som är full med skulpturer som skjuter fram framför fören. Och längst fram så finns ju det här galjonslejonet.
Exakt varför Falken sjönk kommer vi nog aldrig få veta, menar Niklas Eriksson. Skeppet ligger förlist vid Porkala Udd i Finska viken och har länge varit ett oidentifierat skepp. Men med hjälp av ett fynd som Niklas Erikssons kollegor i Finland gjorde på skeppet kunde han knyta ihop trådarna.
Och då berättade hon att det hade bärgats ett svenskt mynt från 1636 från vraket.
Så det var det här myntet som var den sista ledtråden, eller?
Ja, det pekade i rätt riktning så att säga.
Niklas Eriksson, forskare vid Stockholms universitet, reporter Isak Krona. Hur vi uttrycker oss i skrift säger ofta något om vilka vi är. Men inte när det gäller vilka skiljetecken vi föredrar. Det här säger Anders Svensson, redaktör för Språktidningen, som undersökt svenskarnas favoritskiljetecken.
Det här är ju spännande på det sättet att det finns ingen som helst politisk dimension. Om man kikar på en massa olika typer av språkfrågor så brukar man kunna hitta någonting som har en politisk koppling. Och det gäller till exempel om man föredrar tilltal med du eller ni, eller om man uppskattar det könsneutrala pronomenet hen.
Men även om det inte går att se politisk koppling så verkar vissa skiljetecken hänga ihop med utbildningsgrad.
De som studerar idag eller som någon gång har läst på högskola och universitet, de är väldigt, väldigt förtjusta i semikolon. Medan det är inte ett skiljetecken som går hem så väl i andra lager.
Men svenskarnas favoritskiljetecken, de använder nog alla.
Den främsta favoriten är ju punkt. Det är ju det vanligaste skiljetecknet i svenskan också. Mm. Men det är ju en seger med målfotomarginal. Nummer 2 är utropstecken och det är inte heller långt till kommatecken som kommer på bronsplats.
Reporter William Thomas. Så ska jag bara rätta en uppgift i inslaget om Stegra. Chefen där, han heter Niklas Wass och ingenting annat. Nu över till Radiosporten med Per Karl.
Som börjar med att berätta att IFK Göteborg har anmälts till fotbollförbundets disciplinnämnd för händelsen då en åskådare tog sig in på plan på Gamla Ullevi i den allsvenska matchen mot Öster. Den här supporten som tog sig in försökte slå en spelare i Öster. Fotbollförbundets riksombud har utrett händelsen och gjort en anmälan, och det är nu upp till disciplinnämnden att avgöra om IFK Göteborg levt upp till sitt ordnings- och arrangemangsansvar när det gäller att motverka ordningsstörningar. Skulle disciplinnämnden komma fram till att IFK Göteborg inte levt upp till kraven, så kan klubben komma att bestraffa. Om en knapp timme så spelar fotbollslandslaget mot Algeriet i Stockholm. Matchen är den sista träningslandskampen innan VM-kvalet startar i höst för spelarna. Så handlar det om att visa förbundskapten Jon Dahl Tomasson att man förtjänar en plats i VM-kvalet. Och en av frågorna är vem som ska vara första målvakt. Robin Olsen spelade och höll nollan mot Ungern i fredags. Ikväll är det Victor Johansson som ska försöka spela sig till en startplats.
Jag vill alltid göra det så bra som möjligt, så att jag lägger ingen extra press på mig själv och gör något utöver det vanliga, utan jag går in och gör som jag brukar.
Matchen, den hör ni i Sportextra i Sveriges Radio P4 eller i appen Sveriges Radio Play. Klockan 6:55 börjar sändningen.
Tack för det, Radiosportens Per Karl. Och då hinner jag bara säga också att 6:15 Ekot producerades av Emil Östman.
Ungern förbjuder Pridefestivalen i Budapest och upprördheten är stor bland medlemsländer, parlamentariker och inom kommissionen. Men Ursula von der Leyen vill inte reta Viktor Orbán för mycket. Varför måste EU tassa på tå runt Ungern? Du lyssnar på Europapodden.
If Europe wants to avoid war, Europe must get ready for war.
Det är hela Europa i gang med.
Pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe.
Буде більше підтримки в Європі.
It is about damn time.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Europapodden som vi spelar in den 10 juni. Förmiddag är det. Det är tisdag. Andreas Liljeheden finns på plats i Bryssel. Hej på dig, Andreas.
Hallå, hallå.
Du, Andreas, i veckan blev ju den segelbåt som klimataktivisten Greta Thunberg fanns ombord på stoppad och bordad på internationellt vatten. Ombord på den här båten fanns alltså 12 aktivister som var på väg från Italien till Gaza med nödhjälp till de behövande där. Men bland de här resenärerna, Andreas, så fanns också en fransk Europaparlamentariker.
Rima Hassan heter hon. Hon har palestinsk bakgrund men är fransk ledamot, hör till vänstergruppen och medlem i La France Insoumise, alltså Mélenchons okuvade Frankrike. Hon är en av de aktivister eller som var med på båten som har vägrat skriva på ett deportationsdokument för att lämna Israel, och då ska hon då ställas inför rätta i enlighet med israelisk lag, enligt israeliska medier. Och det där i frågan vad som händer i så fall, för Rima Hassan har ju åtalsimmunitet som alla andra EU-parlamentariker. Så att exakt hur det här ska funka är fortfarande oklart, för mig i alla fall.
Men den politiska aktivismen, den har sträckt sig utanför Europaparlamentets plenissal flera gånger den senaste tiden. I Ungern har nämligen Pridefestivalen blivit ytterligare en anledning för att delar av EU-gardet ska gå i polemik med sin mest värdekonservativa medlemsstat. I mars antogs alltså en lag som förbjuder prideparader i Ungern, en i raden av inskränkningar mot HBTQI-personer under Viktor Orbáns styre. Hur komplicerad är relationen mellan EU och unionens truligaste medlemsland? Och för att prata om det här så ska vi säga hej till ytterligare två personer. Filip Kotsamboikidis, utrikesreporter på Ekot, som just har kommit tillbaka efter ett besök i Ungern. Och så Sara Svensson, statsvetare med fokus på Ungern och ungersk politik baserad vid högskolan i Halmstad. Hej på er!
Hej!
Hej.
Och vi börjar med dig, Andreas. Det här har alltså lett till en del protester inom EU-maskineriet. Hur har de yttrat sig?
För några veckor sedan så var det ju möte med EU-ministrarna och där man hade då de här återkommande förhören med Ungerns minister. Och där så var det ganska många EU-länder som skrev ett brev inför det här mötet. Om det var 16 stycken tror jag, Sverige bland annat skrev under, men också tunga länder som Tyskland, Frankrike, där de verkligen uttryckte djup oro över utvecklingen i Ungern. Dels kritik mot tidigare lagar som träffar HBTQI-personer i Ungern, men inte minst då den här nya lagen som i praktiken förbjuder Pride-festivalen eller Pride-paraden. Och de uppmanar också EU-kommissionen att agera på ett mer kraftfullt sätt, att använda alla lagliga medel som de skrev för att förmå Ungern att backa på det här. Sen så vid sidan av detta, vid sidan av medlemsländerna, så har också ett 60-tal EU-parlamentariker skrivit ett annat brev där de riktar hård kritik mot kommissionen för hur kommissionen har bemött detta. Och det grundar sig på att kommissionen har, enligt medieuppgifter i alla fall, har Ursula von der Leyen, kommissionens ordförande, uppmanat sina kommissionärer att inte åka till Budapest och delta på Pride-festivalen. Och det är det här som de här 60 parlamentarikerna riktar kritik mot. De menar att det är kommissionens uppgift att se till att alla upprätthåller EUs regler. Kommissionen gör inte sitt jobb i det här fallet. Och det var framför allt parlamentariker från vänsterfalangen som skrev under. Det var vänsterpartister, det var gröna, socialdemokrater och även liberaler, och det var en ledamot från EPP, det var en irländsk parlamentariker. Och det är ju ganska många parlamentariker som sagt att de ska faktiskt resa till Budapest och delta på Pride-festivalen, och även flera svenska parlamentariker.
Och varför vill inte Ursula von der Leyen stab att man ska trampa Viktor Orbán på tårna?
Alltså, de har ju inte sagt det här offentligt att ni får inte åka till Budapest, men det rapporteras som sagt att det har kommit sådana uppmaningar. Och vi hörde också från det här mötet som jag pratade om tidigare, EU-ministermötet, och fick ju den ansvariga kommissionären från Irland, Michael McGrath, frågan om han skulle åka dit, och han svarade lite diplomatiskt att nej, jag har inte möjlighet att åka dit. Det som det grundar sig på, som jag har förstått det, är att man vill inte ge bränsle till Orbáns eld, så att säga. Orbáns kritik, det går mycket ut på att EU vill pracka på oss en massa regler och värderingar som vi inte vill ha. Och om det då kommer en massa EU-politiker till en då förbjuden Pride-festival i Budapest, då kan ju Orbán peka på det och säga: titta här, vad var det jag sa, nu kommer de hit fast de inte får delta i det här olagliga eventet och de vill pracka på oss de här värderingarna.
Mm. Andreas, om du skulle sammanfatta då, vi hörde Viktor Orbán uttrycka en oro över Pride, den här lagen, vad är det för lag?
Mm. Det är en lag som det ungerska parlamentet antog i våras som i princip begränsar mötesfrihet, och man kopplar också den här lagen till en tidigare kontroversiell lag från 2021 som förbjuder, kan man säga, avbildning av hbtqi-personer, spridning av material som kan visa andra personer än heterosexuella i princip, om barn då kan se det. Och man gör detta med syfte att, som Ungerns regering säger, man gör det i syfte för att stoppa pedofiler eller skydda barn från pedofiler. Så att i praktiken med de här lagarna så förbjuder man Pride-festivalen, och de som organiserar festivalen eller paraden och deltar på paraden kan få böter på motsvarande 5000 kronor, tror jag det är. Och sen finns det ytterligare en detalj här som har spett på kritiken ytterligare. Då är att man ska kunna använda AI och ansiktsigenkänning för att se vilka som deltar på Pride-paraden. Och det ses som en inskränkning i privatlivet då.
Sara, du är ju statsvetare, du har levt i Ungern. Den här lagen, förbudet mot Pride, varför kommer den nu?
Ofta brukar man ju se den här typen av lagar som ett sätt att, som en avledningsmanöver. Det finns stora ekonomiska problem i Ungern, och då behövs det här någon typ av fiende som man kan samla sig emot. Det är Ukraina just nu i Ungern också, mycket posters och affischer. Man ska vara emot att Ukraina tas emot av unionen. Och så är det då den hbtq-minoriteten som har varit i skottkluggen sedan 5-6 år tillbaka, skulle jag vilja säga. Intressant nog inte under hela Fidesz tid, så att under de första åren som Viktor Orbán och Fidesz kom till makten från 2010 och framåt, så var det här absolut inte någonting som var högt upp på agendan, utan det började komma, som jag minns det, runt 2018-2019, och så blev det skarpt läge med den här lagen i början av 20-talet.
Var det en oväntad utveckling med andra ord?
Ja, det var ju, om man säger att Fidesz är värdekonservativt och så hade man ju kunnat tro att det skulle finnas med i paketet från början, och det gjorde det inte. Och det kan man ju se som att det är en opportunistisk användning mot den här minoriteten, för att man använder det i politiska syften helt enkelt.
Och hur stort skulle du säga att stödet för den här typen av politik är bland ungrare?
Det tycker jag också är intressant, för jag ser inte Ungern som djupt hbtq-fientligt. Och det finns ju också stöd för det om man tittar på EUs byrå för grundläggande rättigheters undersökningar bland hbtq-befolkningen. Så ligger det ganska likt hur det ser ut i Östeuropa i övrigt på ett antal dimensioner. Men med den här propagandan och den här lagstiftningen som nu har varit under ett 5-6 år så har ju situationen förändrats, och det visas också om man jämför 2019 års undersökning med den som kom 2023, så är det fler som säger att de inte är öppna med det och så vidare. Men fortsatt så skulle jag inte vilja säga att det är ett utpräglat eller har varit, utan man skapar motstånd där det kanske inte har funnits. Och det kan man också se när det gäller Pride, för att jag har själv tittat på tåget, jag har gått med delar av tåget som support, jag har varit med förra året och för ett par år tidigare, och då var det, man kände inte så att det kom mot demonstranter eller att någon var emot det på Budapest gator.
Okej, man kände inget direkt hot alltså av att gå eller titta.
Nej,
på
precis,
paraden?
Precis, utan det var folkligt och festligt skulle jag vilja säga.
Filip, du har ju bevakat Ungern under många år. Du var precis där och gjorde reportage som vi ska komma in på alldeles snart. Den här skillnaden då i hur ledningen hanterar den här HBTQI-frågan på det här sättet och liksom kanske det bristande stödet för det bland befolkningen. Är det något du känner igen också?
Jag vet inte riktigt. Jag tycker det är intressant som Sara säger, för att Orbans regering gör ju uppenbarligen bedömningen att det här ändå är en fråga som är gångbar för dem. Och det pratas ju också om att just det här Pride-förbudet skulle vara ett sätt att locka fram den stora utmanaren Peter Maggar på banan och få honom att ta ställning till Pride. Och om han skulle ta ställning för Pride tydligt, så skulle det kunna locka baks väljare till Fidesz, är planen. Det finns en sån tanke.
Just det, för han har ju inte velat ta ställning riktigt.
Inte så tydligt, nej. Och jag menar, det tyder ju ändå på att man gör bedömningen att det här är att vara hård mot HBTQI-communityt skulle vara gynnsamt. Sen är det väl generellt i Ungern som det är i många länder i öst, att det är en ganska stor skillnad mellan stad och land. I Budapest så är det oftare liberala värderingar, gröna vänstervärderingar som gäller än på landsbygden som är konservativare, och väljare på som gillar Orbán, de brukar i ganska hög utsträckning, tycker jag, när man pratar med dem ta fasta på och upprepa den ungerska regeringens talepunkter och det de fokuserar på just för tillfället. Så att man är ganska så framgångsrik i att få sin väljarbas att prata om och uppfatta världen så som man själv kommunicerar den.
Det låter ju verkligen som ett polariserat land på det sättet, och man har ju ändå en Pride-rörelse.
Ja.
När den här lagen röstades igenom så flaggade ju borgmästaren i Budapest med Pride-flaggan, så det finns ändå ett stöd för HBTQI.
Budapest borgmästare Karacsony, han är ju just en grön liberal, så att han flaggar med Pride-flaggan. Det blir ju också ett sätt att markera mot den här regeringen, så det är ju inte alls oväntat. Sen har ju Karacsony utmanat Orbán tidigare då och misslyckats.
Du nämner honom som en utmanare. Peter Maggar är ju också en annan utmanare.
Ja, han är ju den nu då, så Karacsony var det tidigare lite grann. Ja.
Och då talas det ju om att den här då Pride-lagen kanske i längden syftar till att förbjuda folksamlingar och kanske oppositionella folksamlingar.
Ungern är ju inte ett land där man fängslar oppositionella eller där journalister råkar illa ut fysiskt eller sådär i särskilt hög utsträckning. Men hela tiden uppfattar oppositionen att dess möjligheter att höras och synas och ta sig fram kringskärs. Och den här typen av inskränkningar i civila rättigheter gör ju att man oroas och förfäras väldigt mycket i oppositionen. Och en annan sak som också har varit aktuell under våren i Ungern har ju varit den här agentlagen då, som man har pratat om. Aktörer som tar emot pengar utomlands ifrån ska stämplas som agenter, och då ska regeringen kunna ingripa mot de här på olika sätt. Och då har det funnits en oro också att det skulle kunna användas för att slå ner på oppositionen på olika sätt.
Och samtidigt möter ju Viktor Orbáns politik motstånd utanför Ungerns gränser. Så sent som i slutet av förra veckan uttalade sig EUs generaladvokat om den här HBTQI-lagen från 2021, och man alltså förbjöd främjandet av homosexualitet i medier som barn kan ta del av. Andreas, det här uttalandet då av EUs generaladvokat, hur tungt är det?
Det är ju klart ingen dom från EU-domstolen, men oftast så går EU-domstolen på generaladvokatens linje när dom väl kommer. Inte alltid, men ofta är det så. Så att det här är ett tungt utlåtande från en av generaladvokaterna. Och det man kan säga är ju att advokaten går helt på kommissionens linje. Det är ju EU-kommissionen som har tagit Ungern till EU-domstolen. Och man går på kommissionens linje på alla punkter och säger att Ungern bryter mot flera EU-lagar. Bland annat då grundläggande artikel 2, EUs fördrag som handlar om grundläggande värderingar, mänskliga rättigheter och så vidare. Men också bryter mot lag om dataskydd, frihet att tillhandahålla och ta emot tjänster och så vidare. Och det man ser som problem, eller det advokaten ser som problem, det är att dels att man begränsar tillgång till innehåll som skildrar andra könsidentiteter, alltså hbtqi-personer. Man undergräver förbud mot diskriminering och advokater säger att Ungern har inte kunnat lägga fram några bevis för att det här skulle vara en risk för minderåriga. Alltså det man själva säger då är syftet med lagarna och ändringar av andra lagar. Utan att det bygger i princip på att hbtqi-personer inte har samma rättigheter som heterosexuella. Advokaten säger tydligt att Ungern avviker avsevärt från artikel 2. Det är ju det som är ändå en grundläggande artikel i EUs fördrag som är ganska stort.
Så kommissionen, det man gör där är att man driver frågan rättsligt, men finns det någonting annat EU kan göra när ett medlemsland går emot grundläggande värderingar eller tanken om mänskliga rättigheter på det här flagranta sättet?
Ja, det finns ju flera vägar man kan ta. En är, precis som du säger, rättsprocess. Det vill säga att land bryter mot reglerna, då tas man till domstol. Man kan dömas och förändra sina lagar och regler eller betala böter och så vidare. Och det här rättsprocess pågår ju uppenbarligen mot Ungern. Sen har vi det här som kallas för artikel 7-förfarande. Det som kallas för EUs så kallade atombomb. Och det innebär att man håller förhör med Ungern, som jag nämnde tidigare, bland EU-ministrarna. Och det kan i slutändan leda till att Ungern förlorar sin rösträtt i ministerrådet. Det vill säga när ministrarna träffas från olika EU-länder och fattar beslut, då skulle man kunna stoppa Ungern från att använda sin rösträtt då i ministerrådet. Det där är inte en särskilt framkomlig väg. Det kräver enhälligt stöd från alla andra EU-länder. Det har inte funnits. Sen så har vi ju en mer kanske framkomlig väg, och det är ju att frysa pengar för Ungern, och det har man gjort. Det är ungefär 20 miljarder euro som kommissionen har fryst i EU-pengar som kommer från EUs budget som Ungern inte får tillgång till. Tittar vi lite framåt här så ska man ju nu börja diskutera nästa långtidsbudget, alltså en budget som sträcker sig över flera år som sätter de finansiella ramarna för hela EUs politik. Och där kan ju det här med konditionalitet, som man säger, alltså att ställa krav på utbetalning av EU-pengar, att man ska stå upp för EUs värderingar till exempel, följa EUs regler. Så det där, hela den här diskussionen om nästa långtidsbudget kan ju bli ett sätt att ytterligare sätta press på Ungern.
Filip, du har ju bevakat då den här frågan under ett par år. Alltså hur den här typen av fördömanden och kanske till och med rättsliga åtgärder, alltså vilka brukar reaktionerna vara i Ungern?
Man använder ju det skickligt så gott man kan. Ibland är det ju som att Orbáns regering mår bra av att ha den här ständiga konflikten med EU. Man kan använda det för att utmåla EU som någon som försöker lägga sig i hur Ungern ska styras och sådär. Och vad gäller de här hbtq-lagarna då, så har det ju funnits länge synpunkter på utvecklingen i Ungern.
Den rättsliga processen tar ju lång tid, så att det var en lag som kom 2021 och nu är det 2025, så att den här typen av uttalande, lagen har ju hunnit verka och finnas till under 4 år, och eftersom den handlar om unga människor, det är ju ganska lång tid i unga personers liv som det då har officiellt funnits lagar som har begränsat tillgång till viss typ av tv-innehåll och litteraturinnehåll. Det handlade till exempel om bokhandlare som fick ta visst material och sätta i hörnet i bokhandeln eller plasta in det och så. Det var ju ganska uppenbart att den lagen stod ut och krockade med vissa EU-principer redan när den kom. Men det tar lång tid innan man får den här typen av uttalande från rättsmaskineriet.
Det maskineriet jobbar långsamt, och därför kan man implementera de här lagarna under den tiden. Blev det som Viktor Orbán tror du hade velat med just den lagen, Sara?
Ja och nej. Jag menar, unga människor, de ser ju väldigt mycket sånt som kommer från utanför Ungern. Att har du ett Netflix-abonnemang så får du ju den typen av content som är producerad i andra delar av världen, och då kanske inte spelar så stor roll var exakt i bokhandeln vissa böcker finns. Unga människor idag har ju en helt annan tillgång till material än vad man hade för ett antal decennier sedan.
Ja, jag minns att jag var inne i just en sån bokhandel som Sara nämnde då 2021. Jag blev ändå förvånad, för ibland kommer ju såna här typer av regler och lagar på olika håll och sen så händer det inte så mycket i praktiken. Men då var det verkligen så att de hade tagit en bok som den här killen i bokhandeln berättade att de hade i skyltfönstret innan, för att det var en ganska bra säljande barnbok. Och så hade de verkligen packat in omslaget i, så att man inte kunde se vad den handlade om. Och så hade de lagt den långt bak tillsammans med några andra, någon fotobok som avbildade homosexualitet och sådär. För att den här bokhandeln låg dessutom nära en kyrka eller en katedral, och då var det finns sådana regler också för vad man får avbilda i närheten av en kyrka. Och så hade de liksom lagt det längst bak. Så då kunde man bara handla det om man visste att det fanns och att man gick in och frågade efter det, helt enkelt. Då kunde de plocka fram det.
Okej, så det blev liksom under disk helt enkelt?
Ja, det blev liksom under disk. Författaren till den här boken som jag intervjuade då, hon påminner ju om att liksom, det är lite paradoxalt, för det här är ju en återgång till en tid, till socialismen då på något sätt, där vissa verk var förbjudna, och det är ju på något sätt regeringen Orbans huvudfiende, socialisterna.
Och den lagen, visst, har fått sina konsekvenser nu, eller den ser konsekvenserna idag, men den fick även reaktioner redan då 2021. Självaste kommissionschefen Ursula von der Leyen uttalade sig då med skarp kritik.
This bill clearly discriminates against people on the basis of their sexual orientation. And it goes against all the values, the fundamental values of the European Union. And this is human dignity, it is equality, and is the human fundamental rights. So we will not compromise on these principles.
Vi kommer inte kompromissa, den här lagen går emot grundläggande EU-värderingar. Andreas, det var ju skarp kritik där. Om vi bara rör oss till dagens Ungern-kontrovers. Idag får ju kommissionschef von der Leyen kritik för att vara undfallande.
Nej, men det bottnar ju i den här uppmaningen som har kommit att kommissionärerna som ligger under von der Leyen i kommissionen inte ska åka till Budapest Pride. Men jag får ändå säga att alltså, kommissionen har ju trots allt agerat på den här, visst det var hårda ord mot den här lagen, och man har startat den här rättsprocessen. Man tog ett fall till EU-domstolen och nu kommer det komma en dom, och vi har det här utlåtandet från generaladvokaten. Även om det tar då tid i den rättsliga processen, så har man ändå agerat. Man har fryst en del pengar, men sen så att kommissionen har ju också tinat upp medel för Ungern. Det är ungefär 10 miljarder euro som Orbán och regeringen har fått, och det skedde ju i samband med att EU skulle godkänna stöd till Ukraina, och kommissionen försäkrade då att det här fanns inte alls någon koppling, utan Ungern hade faktiskt genomfört en del reformer på domstolsområdet, de hade rätt till de här pengarna. Men det sammanföll ju verkligen i tid med att EU på toppmötet skulle fatta beslut om nya pengar, mycket pengar till Ukraina, och där behövde man få Orbáns stöd, och det är ju ett kort som Orbán hela tiden sitter på och han kan spela ut. Orbán kan ju såklart också sätta press på EU i och med att han har vetorätt när det gäller stöd till Ukraina, medlemskapsförhandlingar med Ukraina, sanktioner mot Ryssland och så vidare. Så att det är ju inte enbart så att det är EU som sätter press på Ungern här, utan den pressen kan ju sättas i en del fall åt andra hållet också.
Enligt din bedömning, är det bara en slump att det här skedde samtidigt, eller finns det någonting där?
Jag har svårt att se att det tidsmässigt skulle vara en sådan slump att det skedde bara några timmar innan, eller om det var en dag innan toppmötet skulle fatta beslut om stödet till Ukraina, så gav man de här 10 miljarder eurorna till Ungern. Det är väldigt stort sammanträffande, kan man ju konstatera i så fall.
Det finns ju också exempel på där Ungern faktiskt har backat undan lite grann efter att man har uppfattat jättestarka reaktioner från EU och tänkt att ja, nu kanske vi gick lite för långt. Och det var för några år sedan har det varit kring universiteten och domstolssystemet, och nu den här agentlagen då som jag nämnde förut, där har man ju faktiskt skjutit fram omröstningen av den till hösten. När man gjorde det så talades det om att ja, men här kanske man ändå blev lite orolig att man gick för hårt fram, att det skulle bli för hårda reaktioner i EU, ytterst det här som Andreas pratade om, att man kan bli av med sin rösträtt då. Vi får se hur det blir, men det finns i alla fall exempel på där Ungern ändå håller sig lite på mattan.
Så det är en balansgång mellan båda helt enkelt?
Det är en balansgång mellan båda, där båda sidor, om man ska kalla det så, behöver ta hänsyn till lite grann vad den andra har i sin verktygslåda.
Mm. Jag tycker att man ofta kan se Viktor Orbán och Fidesz-regeringen ta kanske två steg framåt. Man går ytterligare, man försöker hela tiden pusha gränserna lite och ta ytterligare steg, och sen så märker man att ja, men det här kanske blir lite för mycket, och så tar man ett steg tillbaka. Den politik som Orbán bedriver, den går i mångt och mycket ut på att måla ut EU som en extern fiende. Även om man har gått med i EU-samarbetet och varit med själv och format de här reglerna som man ska leva under. EU är ett externt hot som landets starke man, det vill säga Orbán, måste skydda ungrarna mot. Och då tar man hela tiden de här små stegen på en mer illiberal linje.
Samtidigt så finns det en del russin i EU-kakan som man vill ha. Så att ibland så finns det bra saker med EU också, antar jag.
Oh ja, alltså Ungern är ju ett av länderna som får per capita allra mest EU-stöd. Så att det är ju också pengar som Ungern är beroende av.
Om vi ska prata lite grann om kriget i Ukraina då, och hur det har komplicerat relationen mellan Ungern och EU. Andreas, hur skulle du säga, hur mycket har det fördjupat splittringen mellan unionen och Ungern?
Kriget i Ukraina, den fullskaliga invasionen från Ryssland, har verkligen gjort Orbán ännu mer isolerad än vad han var tidigare. För då får vi ytterligare en pusselbit i det här pusslet. Att det är ytterligare en sak där Orbán stretar emot. Och det är ju den största frågan inom EU just nu. Det är ju säkerhetspolitiken och kriget i Ukraina, där Orbán under lång tid har bromsat på olika sätt. Det är klart att visst, han har sagt ja till 17 sanktionspaket mot Ryssland. Det är historiskt hårda sanktioner från EU mot Ryssland. Men det är ändå hela tiden ett motstånd, och kan också stoppat stöd till Ukraina. Så att det här är ju, det leder ju till en liksom djupfryst relation mellan Bryssel och Budapest.
Och det här ungerska då, motståndet mot Ukraina, Sara, du nämnde den här kampanjen som just nu pågår i Ungern, där man ser anti-ukrainska budskap på gator och torg. Vad är det här för en kampanj?
Återigen så använder man ganska välkända verktyg. Orbán och Fidesz har sedan de kom till makten 2010 vid upprepade tillfällen haft så kallade folkkonsultationer. Då skickar man ut brev till hela befolkningen och så ber man dem svara på en typ av då lättare version av folkomröstning. Och den senaste, den handlar om Ukraina, och då får ungrare då, om man väljer att besvara det här, säga om man tycker att Ukraina ska få komma med i EU eller inte. Och det är uppenbart att man tycker att det förväntade svaret att det tycker inte Ungern. Och det spelar väldigt mycket på att det skulle bli kostsamt och dyrt att ta med Ukraina, och att det också skulle leda till krig. Så att du får betala ungefär, det är det budskapet som kommer fram. Vilket kanske är då lite paradoxalt med tanke på Ungerns egna användning av EU-medel som vi pratade om alldeles förut här.
Alltså just när det gäller folkomröstning om EU-medlemskap för Ukraina, det blir ju lite absurt nästan, för det är ju inte så att Ukraina står och knackar på dörren här och nu, utan vi pratar ju många, många, många år framåt i tiden, och det handlar ju snarare om att huruvida man ska öppna de första kapitlen.
Det är ganska typiskt för den typen av folkomröstningar också. Det är väldigt mycket som inte alltid är rationellt eller väldigt överdrivet. Det är en del av propagandaapparaten.
Och vad grundar sig det här motståndet då mot Ukraina i?
När det gäller förhållandet till både Ukraina och Ryssland så är det lite svårt att förklara, för det är inte så att det finns ett stort stöd till Ryssland i Ungern, utan här har ju Orbán hela tiden balanserat ganska stort stöd för EU-medlemskapet och för EU med ett inte så stort stöd för Ryssland, men ändå lyckas få stöd för sin politik, som handlar någonstans om att man ska hålla sig väl med såväl Ryssland som Kina som EU, och att det då kan tilltala gemene man. Sen när det gäller Ukraina så är ju en fråga som brukar lyftas upp är att det finns en ungersk minoritet i gränsområdet i Ukraina till Ungern, och det är alltså en minoritet som finns där sedan gränsomdragningarna efter första världskriget, så för drygt 100 år sedan. Men det är en sak som ofta kommer upp i debatten, att den ukrainska ledningen diskriminerar den ungerska minoriteten, och att det är en källa till spänning mellan de här två länderna.
Filip, passande nog, du var ju precis där i gränstrakterna.
Det var jag.
Vad mötte du?
Det är ju ett slags mini-Ungern då i sydvästra Ukraina, där det finns samhällen där människor pratar bara ungerska med varann. Vissa kan inte ens ukrainska. Och den här ungerska minoriteten, den upplever sig som diskriminerad i Ukraina, och den har ju Budapests stöd i det här. Och det här började egentligen 2017, för det var då Ukraina satte igång med ett antal inskränkningar i olika minoritetsrättigheter och språkrättigheter för att komma åt det här ryska inflytandet som man ville begränsa. Och då gick det ut över ungrarna också. Och det är ett av skälen då som vi ser idag till att Orbán är så fientligt inställd till Kiev helt enkelt. Och jag håller helt med om att det är inte enda förklaringen. Vissa anser att Orbán bryr sig inte alls om den här minoriteten. Egentligen han använder det bara som ett svepskäl.
Många frågor som kommer göra Ungern aktuellt att titta på, inte minst då Pride-paraden som är runt hörnet i slutet av juni. Andreas, hur kommer man att från EUs håll behöva hantera den här frågan framåt?
Framåt så kan ju det här bli ytterligare ett fall i EU-domstolen till exempel. Sen får vi se då vad som händer där, om det skulle dyka upp ett stort antal EU-parlamentariker. Vad jag har hört så kan det vara ett 40-tal kanske parlamentariker som kan resa till Budapest för Pride-paraden. Får vi se hur de tas emot där.
Vi kommer säkert få skäl att återkomma till Ungern, men för den här gången säger vi tack till Filip Kotsan-Boykidis, utrikesreporter på Ekot, som just har besökt Ungern. Sara Svensson, statsvetare som har bott i Ungern, baserad vid högskolan i Halmstad. Och Andreas Liljeheden, vår Bryssel-korrespondent. Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat.
Och så lämnar vi över till radiokorrespondenterna Mellanöstern. Programledare är Olle Wiberg.
I det här avsnittet svarar Cecilia Udén och Johan Mattias Sommarström på era frågor. Vilken är den vanligaste frågan ni får?
Den vanligaste frågan jag får är: varför ljuger du? Och det handlar då om båda sidor. Den ena tycker att jag är Hamas-förespråkare, den andra tycker att jag stödjer folkmord och har blod på mina händer.
Ja, det var ju ett bra svar av Cecilia. Det är en ganska populär fråga, höll jag på att säga, som trillar in i inkorgen rätt ofta. Men jag får också frågan ofta: varför säger ni inte folkmord? När ska ni åka till Gaza? Och så får jag också frågor om hur Amin, en kille som jag har skrivit mycket om, hur han mår.
Den vanligaste frågan som jag ser, den är liksom sprungen ur ren frustration. Hur kan det här få fortsätta? Varför gör ingen något och sådär? Det får ni också ju säga.
Absolut.
Ja. Mm. Desto fler konkreta frågor har vi fått från er lyssnare inför det här avsnittet. Ett renodlat lyssnarfrågeavsnitt när vi spelar in den 10 juni. Efter 20 månader av krig, blockader och hungersnöd i Gaza. Vi undrade om ni hade några frågor, och det hade ni definitivt i Sveriges Radio Play där ni skrivit om. Vi ska försöka hinna med så många som möjligt. Vi går direkt på det som ni redan båda två faktiskt har benämnt och som de allra flesta frågar om. Det kretsar kring begreppet folkmord. Mycket handlar om den termen. Innan vi kommer in på de här frågorna så undrar jag hur ni ser på vilken roll det här begreppet spelar nu.
Det är klart att det är viktigt i världspolitiska sammanhang. Det är viktigt hur politiker, regeringsföreträdare, USA, EU och så vidare använder begreppet folkmord, eller hur de klassar det som sker i Gaza. För oss som reportrar tycker jag inte att det är lika viktigt. Vi berättar vad som händer i Gaza med hjälp av de ögonvittnen vi har. Vi kommer ju inte dit. Det här är det första krig jag någonsin har bevakat. Den första situationen i hela min journalistkarriär där jag inte får vara på plats för att berätta det jag ska berätta om.
Och varför åker ni inte till Gaza var ju en av de där vanliga frågorna som du får faktiskt, Joma.
Ja, vi kan väl ta den innan vi går in på mer om folkmord, misstänker jag. Vi får ju inte komma in i Gaza. Israel har förbjudit alla utländska journalister, eller alla journalister överhuvudtaget, att komma in. Det pågår rättsprocesser i Israel där internationella mediekåren har liksom inför domstol krävt att Israel ska ändra det här, vilket de inte har gjort. Den enda chansen att komma in i Gaza är inbäddad med den israeliska militären. Men då är censuren mycket strikt. Militären talar om vilka vilka områden du får rikta din kamera åt. De kräver också att få granska materialet som ska publiceras, och du kan inte intervjua några människor där.
Tillbaka till det här med folkmordsbegreppet då. Cecilia, du sa att som reporter kanske det inte är väldigt viktigt att kunna använda sig av begreppet, men flera lyssnare frågar ju faktiskt det här specifikt. Varför säger ni inte att det är ett folkmord som pågår? Varför kallar ni aldrig det Israel gör för ett folkmord när underlaget finns? Vad är svaret på den frågan?
Svaret är att det inte är vår roll att bedöma om det är ett folkmord eller inte. Nu låter vi som svenska politiker som säger att det här är upp till en domstol, men så är det faktiskt. Sen finns det väldigt många som anser att det finns belägg för att det här är ett folkmord. Och en av dem som jag har följt under flera år, det är förintelsehistorikern Amos Goldberg, som har konstaterat, han är professor på Hebreiska universitetet i Jerusalem, och han menar att jo, men det här är ett folkmord, och många israeler kan inte se detta, för det ser inte ut som Auschwitz eller Treblinka, men där fanns en intention. Det finns bevis för att Israel har förstört hela bostadsområden och dödat 300 civila för att komma åt en Hamas-ledare. Det är ett tecken, och också de uttalanden som gjordes mycket tidigt om att vi ska svälta ut, vi ska inte tillåta vatten och mat, det finns inga oskyldiga i Gaza, som flera israeliska politiker har sagt, även presidenten Isaac Herzog. Vi kommer att genomföra en andra nakba, har man också sagt.
Och det kopplas det här, till det du sa om intention då?
Det här kopplas till intention. Även om det är svårt att bevisa intention byggt på den här typen av uttalanden. Men det finns alltså framstående holocausthistoriker som anser att detta är folkmord.
Den här mannen är ju en tung röst, men hur delad eller överens är forskarkåren inom den här frågan just nu då?
Ja, det finns ju många internationella experter på just internationell lag som menar att om det finns ett antal fyrkanter som man då kan bocka i som talar om vad som är ett folkmord, så är alla de här rutorna ibockade just nu. De rösterna hör man ständigt och mer. Men för att det ska kunna kallas rent juridiskt ett folkmord så krävs en ordentlig utredning. Och jag vet inte riktigt heller om det är våran uppgift att säga just ordet folkmord. Det har också blivit ett väldigt giftigt ord som används även i andra konflikter som inte är av den här karaktären och som har varit, ska vi kalla det för, lindrigare. Men det man då har tagit till ordet folkmord för att få världen att lyssna.
För en sak är ju precis som du säger, det juridiska, det pågår ju en process i nederländska Haag kring den här specifika frågan. Men sen handlar det också lite grann, tänker jag, om ordets betydelse i någon slags allmänt medvetande.
Ja, men här, alltså det är ju inte så att vi värjer för att använda ord, eller för att låta ordet folkmord höras i Sveriges Radio. Det är ju verkligen inte det. Ordet folkmord hörs i Sveriges Radio. Andra människor beskriver det här som ett folkmord. Vi frågar professorer vad de anser. Anser ni att det är ett folkmord? Vi frågar politiker om de anser att det är ett folkmord. Men vi säger inte själva att det.
Ja, språket är ju levande och hur människor använder ett ord kan man inte styra. Men i folkmordskonventionen finns också formuleringar om skyldighet att agera. Om ett folkmord misstänks pågå, det duger liksom inte att världssamfundet säger att vi visste inte någonting om det här när man sen utreder här efterhand. Man måste agera om man misstänker att någonting pågår. Det är väl i det där som den här debatten framförallt blir tydlig och ordet blir viktigt ändå.
Ja, och där kan man ju se hur den senaste tiden, de senaste veckorna, hur fler och fler världsledare, även svenska politiker, har höjt tonen, som man brukar kalla det, gentemot Israel och krävt att människor i Gaza inte ska behöva svälta och inte ska behöva skjutas till döds när de går och hämtar matkartonger. Och den här svängningen i västvärldens opinion, den har ju hela tiden funnits i globala syd, har man kallat det här för folkmord, man har fördömt Israel. Men den omsvängning som nu har skett kanske handlar just om att man inte vill bli dömd av framtiden för att man inte sa ifrån.
För det är ju en sak hur man uttrycker sig, en annan sak hur man agerar. Hela poängen med den här folkmordskommissionen är ju att förhindra och förebygga. Och hur ska det då gå till om man hänvisar till en domstolsprocess som kanske tar flera år?
Fast det här, här måste vi ju säga, du var ju inne på en intressant terminologi tidigare här. Nämligen misstänkt folkmord. Och då är man också skyldig att försöka förhindra det.
Mm.
Och då kan man ju inte invänta en domstolsprocess som tar 3, 4, ibland kanske 10 år.
Mm.
Problemet här är ju, vem är det som ska agera? FN har inte något mandat att sätta kraft bakom sina ord, bakom fördömanden. När FNs generalsekreterare säger det är helt oacceptabelt att hungriga människor ska bli ihjälskjutna bara för att de försöker få en matkartong, så har inte FN någonting att sätta bakom de här orden. Och vad ska hända? Vi frågar oss hela tiden, varför kan inte världssamfundet se till att maten kommer in i Gaza? Israel blockerar. Israel använder GHF, denna tveksamma Gaza Humanitarian Foundation, som inte har lyckats leverera mat på det sätt som är acceptabelt av FN och människorättsorganisationer och hela biståndsvärlden, för att man inte finns på alla platser. De har 4 matdistributionsställen medan det tidigare fanns 400. Och människor har blivit ihjälskjutna. Men här har ju inte världssamfundet någon kraft att säga nu ska maten in. De här lastbilarna ska rulla in i Gaza. Det mandatet finns inte, det tvånget finns inte.
Men FN består ju av länder och definitivt också USA. Skulle situationen ändras om USA började prata om ett misstänkt folkmord till exempel?
Sannolikt ja. USA har lagt in sitt veto mot vapenvila i Gaza. Och skulle USA säga nu ska de här lastbilarna in, då kommer de nog in.
Det här med ordval är ju alltid viktigt. Flera lyssnare har också frågor kring användandet av begreppet krig faktiskt. Till exempel den här frågan, varför kallar vi masslakten, som den här lyssnaren kallar det, av instängda människor i Gaza för ett krig? Har Hamas ett flygvapen, en flotta? De har gevär och hemmabyggda raketer, kan åstadkomma terrorattacker, men de är knappast en krigsmakt. Vad tycker ni?
Men det är klart att det är svårt att definiera det som sker idag som ett krig. Men man kan säga att det Hamas gjorde den 7 oktober, denna vidriga massaker på människor i kibbutzer i södra Israel, var en krigshandling. Hamas har inte, även om Gaza är ockuperat, även om det finns en motståndsrörelse mot ockupationen, så har man inte rätt att genomföra en massaker enligt alla konventioner, enligt Genèvekonventionen. Det var en krigshandling. Och Israel har svarat med en krigshandling. Sen har detta utvecklats på ett sätt som gör att många människor studsar inför begreppet krig, eftersom, precis som du sa, Hamas inte har ett flygvapen och flotta och så vidare. Men det var 2 krigshandlingar som startade konflikten.
Mm. Begreppet krig då? Finns det något annat som ni har börjat överväga som ett bättre liksom övergripande begrepp för det som pågår just nu? Kriget i Gaza är ju den absolut vanligaste inringande formuleringen om det som pågår.
Ja, men samtidigt så vet ju alla vad vi talar om vi talar om kriget i Gaza. Israel är ju överlägset när det gäller numerär, de är överlägset när det gäller utrustning, när det gäller teknik. I våldshandlingar också, det pågår vissa strider. Alltså Hamas har fotsoldater med automatvapen, raketgevär, inte så mycket tyngre än så, som de då möter dessa israeliska styrkor med på olika håll runt om i Gaza. Så att det är inte jämförbara förhållanden, men det pågår ju ändå strider.
Ja, för den nämner du ett annat sånt begrepp som är återkommande också, strider. Vad betyder det i det här fallet? Nu har du nämnt raketattacker och så vidare, men på marken, vad sker där?
Men det är ju strider, och israeliska soldater dör varje vecka i stort sett. Det är väl 800 eller fler soldater som har dött i detta krig, i strider. Och det är bakhåll, det är att de går in i byggnader som är minerade. Det är också att de blir skjutna av Hamas krigare.
Vad finns kvar av Hamas? Är en annan lyssnarfråga lite på samma tema.
Ja, inte är det ledarskiktet i Gaza i alla fall, för de är utraderade. Men det kom uppgifter för någon månad sedan här om att Hamas hade lyckats rekrytera ungefär lika många fotsoldater som de förlorat i kriget. Så att på marken finns det ändå ett helt gäng militanta, liksom beväpnade militanta kvar, även om de då inte har samma utbildning, de har inte samma betydelse i Hamas hierarki som de som har dödats haft.
Mm. Vi har ju också sett hur Hamas milismän med nästan välstrukna kamouflageuniformer och täckta ansikten med luvor har eskorterat gisslan och uppträtt med gisslan på scener när gisslan har frigivits. Och där har man ju sett från israelisk sida med skräck på denna styrkeuppvisning och den förnedring som gisslan har utsatts för. Där har vi också sett hundratals milismän beväpnade runt gisslan under dessa frigivningsceremonier.
Vi återvänder till Hamas med ett par frågor. Någon undrar, stämmer det att Hamas soldater har gott om mat samtidigt som befolkningen i Gaza svälter?
Det kan man nog utgå ifrån. Och vi vet genom ögonvittnen som vi har talat med i Gaza att Hamas har lagt beslag på hjälpsändningar och sålt vidare, tjänat pengar på det och lagt beslag på mat som man kanske förvarar i sina tunnlar. De Hamas-milismän som vi har sett i välstrukna uniformer, de har inte sett undernärda ut.
Jag läser en annan fråga. Vad är er bild av Hamas verksamhet och inflytande över palestinier nu? Vilka är det som styr på gatorna?
På gatorna just nu är det svårt för Hamas att styra eftersom de blir måltavlor för israeliska drönare till exempel. Men det är klart att det finns ett civilt styre, det finns ett inrikesdepartement, det finns hälsodepartementet som är Hamas kontrollerat, det finns en civil polisstyrka, men de vågar inte visa sig öppet nu. Det gjorde de under vapenvilan. Då såg vi både milismän och civila blåklädda poliser på gatorna. Men när man pratar med människor i Gaza, jag har ställt frågan flera gånger till flera av dem som jag känner i Gaza när de har uttryckt en oro för att öppet uttrycka kritik mot Hamas. Då har jag sagt, men du tror väl ändå inte att Hamas kommer att finnas kvar efter det här kriget? Och då svarar flera av dem, jo. Tyvärr. Den struktur Hamas har i Gaza, den går inte att krossa så lätt som Israel tror. Och det handlar ju om en ideologi, det handlar om ett stöd som visserligen har minskat i Gaza. Vi har ju sett demonstrationer, omfattande demonstrationer mot Hamas med enormt modiga människor som har blivit hotade, i vissa fall också dödade för att de har höjt rösten mot Hamas. Men Hamas finns kvar.
När det gäller andra grupper på Gazaremsan, vad finns det för grupper som har inflytande?
Alltså det finns ju inga stora grupper som har inflytande. Man har talat förut om islamiska jihad till exempel, men de har inget stort inflytande, samarbetar mycket med Hamas. Men däremot finns det ju då, vad ska vi mer kalla dem för, kriminella nätverk. Klanbaserade kriminella nätverk som har blivit uppmärksammade inte minst på slutet i israeliska medier när faktiskt Benjamin Netanyahu erkände häromdagen eller häromveckan var det väl kanske att man faktiskt levererat vapen, att man har väpnat dessa grupper som en motvikt till Hamas på samma sätt som man en gång i tiden stöttade Hamas som en motvikt mot PLO.
Mm. Vi ska komma in på det här, men berätta mer om den här gruppen gruppen som har blivit mest känd nu. Netanyahu har alltså gått ut med ett väldigt uppmärksammat uttalande om att han stöttar en specifik grupp med vapen i Gaza. Vad handlar det om?
Gruppen heter Abu Shabab och består framförallt av en klan från Rafah i södra Gaza. Men det sägs också att i Abu Shabab så ingår salafister och mycket mer radikala islamister än Hamas. Och framförallt då kriminella som har plundrat matsändningar tidigare. Och det finns ganska många palestinska vittnesmål kring detta som säger att ja visst, Hamas har plundrat matsändningar, men det har också Abu Shabab gjort och de har varit mycket mer våldsamma. Och nu finns det också palestinska vittnesmål som menar att Abu Shabab har varit delaktiga i dödsskjutningarna kring matdistributionscentralerna nu när över 100 människor har skjutits ihjäl när de har väntat på eller trängts för att komma fram till matkartonger. Och där har väldigt många palestinier sagt att det är Israel som ligger bakom dödsskjutningarna. Israel har också svarat med att ja, vi sköt varningsskott och sen sköt vi mot dem som började närma sig våra styrkor på ett hotfullt sätt, misstänkta. Men man har förnekat att man har gjort sig skyldig till massskjutningar. Däremot så har då Abu Shabab tydligen varit med i dessa skjutningar. Allt det här är ju väldigt svårt att verifiera eftersom vi inte är på plats. Eftersom också de här, vissa av de här dödsskjutningarna har skett före gryningen. Alltså klockan 3 och 4 på morgonen när solen inte har gått upp i Gaza.
Det låter ju väldigt kontroversiellt att understödja kriminella grupperingar ändå. Alltså hur motiverar Netanyahu det här? Jag såg att han bara ställde frågan, vad är det för fel med det här i något uttalande?
Ja, han sa att alla som är emot Hamas är bra krafter ungefär. Vi använder många olika metoder att komma åt Hamas. Och det här är en av dem. Men anledningen till att han överhuvudtaget uttalade sig, det var att Avigdor Lieberman, en av hans konkurrenter i Israel, den gamle ryske politikern som var väldigt, ja, som har varit minister också i Netanyahus regering, försvarsminister, han har nu vänt sig mot Netanyahu och han avslöjade att det var på det här sättet. Då var Netanyahu tvungen att kommentera det hela och var också upprörd över att Avigdor Lieberman hade avslöjat att Israel samarbetar med Abu Shabab.
Det kom inte från premiärministern själv från början, kan man säga.
Nej, det gjorde det inte.
Något som är lite intressant med det här, det är att som Cecilia säger, det är svårt att verkligen få saker och ting bekräftade. Men av de uppgifter som finns, både från israeliskt håll och palestinskt håll, är att Abu Shabab har någon slags frikort för sin verksamhet. Dels att de ska ha egna lager som alltså med förnödenheter som inte attackeras i Rafah, som annars är en stad som är fullständigt förintad och jämnad med marken, och att de beväpnade ska kunna röra sig väldigt nära de israeliska styrkorna, vilket egentligen hade varit omöjligt för vilken annan palestinier som helst. Kommer man beväpnad och närma sig israelisk militär så skjuts man i Gaza, men inte de här då, enligt de uppgifter som finns.
Och inte bara väldigt nära, utan i samarbete med finns det ju uppgifter om.
Man sätter en boll i rullning som man inte vet vart den tar vägen framöver, handlar om. En annan fråga konkret, vad är status på gisslan just nu när vi pratar?
Det är jättesvårt att veta. De uppgifter vi får gör gällande att omkring 20 stycken som har kidnappats fortfarande är vid liv. Man får anta att de inte är vid särskilt god hälsa, och de senaste som släppts har inte mått särskilt bra, varken fysiskt eller psykiskt. Men de senaste uppgifterna omkring 20 stycken ska leva.
Av 56 som är kvar i Gaza ungefär, eller 59, det är lite olika uppgifter. Men alltså majoriteten är inte vid liv, men där vill man ju ha hem kvarlevorna för att kunna begrava dem i Israel.
En annan fråga som anknyter lite grann till gisslans situation är den här. Debattörer säger att kriget kan ta slut imorgon, bara Hamas släpper gisslan. Men är det inte tvärtom? Om gisslan hade släppts hade inte Israel kunnat gå på ännu hårdare då. Jag hyser inga sympatier för Hamas övergrepp, men påståendet att kriget skulle ta slut bara för att gisslan släpps måste väl vara sakligt fel i den som frågar.
Jag får den frågan ganska ofta i min mailkorg. Jag tror att Cecilia också får den ganska ofta. Varför släpper inte bara Hamas gisslan så kriget tar slut? Nej, det är inte så enkelt, för att Israel ställde upp flera krigsmål i början här. Det var dels att gisslan skulle hem, men det var också att utrota eller förinta Hamas förmåga att styra Gazaremsan, och där är de ju inte riktigt än. Och sen har vi då hört, inte minst på senare tid, uttalanden från israeliska politiker i regeringen om att kanske inte gisslan egentligen är den viktigaste prioriteringen längre. Och det här är det ju stora ramaskri om naturligtvis i Israel, där gisslan har blivit ett med folksjälen på väldigt många sätt. Men nu hör man israeliska politiker som inte bara hintar utan faktiskt säger det rakt ut, att gisslan är inte det viktigaste. Det viktigaste är att utrota Hamas och att återockupera, återerövra Gazaremsan.
Vi är klara nu för idag med lyssnarnas frågor. Vad har ni för frågor som gnager hos er?
Ja, alltså, när ska det bli fred är ju en fråga som gnager hela tiden, men också när vi får komma in och berätta och se på riktigt vad som pågår och inte sitta på våra månlandskap och titta ner på det krossade.
Egentligen hos mig är det nog frågan om Sami, vår Sveriges Radios medarbetare i Gaza, han och hans familj, och hur jag överhuvudtaget ska klara av att veta att han inte kommer ut ur Gaza. Jag menar, så har det varit under hela tiden, och jag tycker att det här är en fruktansvärd plåga. Att kontakta honom och be honom göra jobb samtidigt som jag är fullkomligt maktlös när det gäller att hjälpa honom att komma därifrån.
Radiokorrespondenterna Mellanöstern med Cecilia Udén och Johan Mattias Sommarström. Tack för alla frågor som ni lyssnare har ställt till oss i Sveriges Radio Play. Olle Wiberg heter jag, Alexandra Sandels var producent och Leonardo Velander skötte tekniken.
Tidsof för nyheter i P1. Nu är klockan 7.
Ytterligare en person har konstaterats död efter skjutningen på en skola i Graz i Österrike. Sammanlagt har 10 personer bekräftats döda i skjutningen. Den misstänkte gärningsmannen tog sitt liv efter attentatet. I Cali i sydvästra Colombia dödades minst 4 personer i explosioner och skjutningar tidigare idag. 2 av de döda ska vara poliser. Enligt lokala medier riktades attackerna mot myndighetsbyggnader. Det är ännu inte känt vem som ligger bakom attacken, rapporterar AFP. Attacken kommer bara dagar efter mordförsöket på presidentkandidaten Miguel Uribe i huvudstaden Bogotá. När rättegången mot den svenska IS-terroristen Osama Krayem fortsatte idag i Stockholms tingsrätt tillbakavisade hans försvarsadvokat flera av punkterna i åklagarnas framställan som gäller åtalet om grovt krigsbrott. Försvarsadvokaten Petra Eklund sa även att Osama Krayem inte kommer att yttra sig under förhöret som ska hållas imorgon.
Min klient kommer med största sannolikhet att utnyttja sin rätt att inte uttala sig.
Försvarsadvokaten Petra Eklunds invändningar mot målet gäller framförallt brottet grovt krigsbrott. Enligt henne bygger målet på indirekt bevisning och tolkningar. Den här rättegången gäller terroristbrott och grovt krigsbrott i Syrien under 2014-2015, då Osama Krayem, beväpnad, maskerad och iklädd uniform, erkänt att han var på plats när IS mördade en krigsfånge, den jordanske piloten Mu'adh al-Qassas B. En händelse som också filmades och fick stor spridning som IS-propaganda. Piloten förnedrades och brändes ihjäl, vilket strider mot humanitär rätt enligt åklagarna. Enligt försvarsadvokaten blev Osama Krayem hämtad till platsen utan att veta vad som skulle ske. Han har inte agerat i samförstånd med andra för att medverka till pilotens död, sa Petra Eklund.
Försvaret hävdar snarare att det här är nog mer att se som en statistroll i en filminspelning.
Reporter Margareta Svensson. Ryssland och Ukraina har idag genomfört en ny fångutväxling. Utväxlingarna ska fortsätta. Vi gör allt vi kan för att hitta och återbörda varje enskild individ i fångenskap, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett inlägg på X. Dagens utväxling är enligt Zelensky den första där svårt skadade soldater återvänder från rysk fångenskap. Rysslands försvarsdepartement bekräftar utväxlingen i ett inlägg på sociala medier. Fler nyheter hittar du alltid i vår app Sveriges Radio Play. I Ekostudion nu, Simon Karlsson.
P1, Sveriges Radio.
Välkommen till fortsatt lyssning denna tisdagskväll, hälsar jag Kristina Höglund. Vi ska strax få avnjuta dagens P1-kultur med sångerskan Cherry. Och så minns vi Sly Stone, såklart. Vi hör det om en halv minut.
Nu är det dags för filosofer att svara på frågor från er lyssnare. Kan medborgare i ett land som startar krig vara oskyldiga? Finns det någon mening med att spela cello? Och ska de döda verkligen få bestämma över oss levande? Lyssna på Fråga filosofen i Filosofiska rummet. Du hittar oss i appen Sveriges Radio Play.
Du lyssnar på tisdagens P1-kultur med mig, Saman Bahtiari. 2016 slog artisten Cherry igenom med den hyllade och prisbelönade skivan Cherryhand och skrev in sig i historien som en av de stora svenska R&B-stjärnorna. Sedan dess har hon samarbetat med stora svenska och internationella artister och hittat till fans och haft spelningar över hela världen, trots att hon i huvudsak sjunger på svenska. Och nu, när hon ska fira 10 år som artist, så gör hon det med sitt femte album, Iftin.
Jag stänger av mobilen, musiken och känslorna. Jag scrollar och ser på en undergång. Glömmer bort, vill inte känna något just nu. För vi skiftar emellan tidslinjer med falsk frihet. Men min heder är tågen uppbunden till 1%. Om jag måste rädda mig själv.
Låten Le från artisten Cherrys nya album Iftin. Och i vår studio i Stockholm så sitter hon själv. Välkommen till P1 Kultur, Cherry.
Tack snälla.
Det här är en skiva som handlar om bland annat att le på låtsas, som vi hörde nyss, och att välkomna motgångar och hitta en balans i ljuset, eller iftin som det heter på somaliska. Mm. Varför har du varit så intresserad av dualiteter den här gången?
Alltså, jag tror inte det är någonting som var liksom förutbestämt. Oftast när jag gör skivor på det här sättet så skapar jag bara musiken. Och liksom, man känner av direkt när man har gjort en bra låt som platsar på en skiva som man ska göra. Även fast man gör typ 100 stycken för att komma dit. Och så låter man musiken liksom bestämma vad berättelsen blir.
Hur känner man av det där?
Alltså jag tror att det, för mig i alla fall, så handlar det mycket om att bara inte liksom tänka på vad man tror andra vill lyssna på eller vad man tror att man vill se, utan bara verkligen låta sig själv prata från en ärlig plats och låta musiken skriva sig själv. Många av de här låtarna, du vet, jag har inte tänkt att det ska betyda någonting, och speciellt inte liksom i hela albumets helhet, utan jag tror att det är bara så här, man måste bara gå på äkta känslor och typ så här intuition.
Du har ju haft en ganska händelserik period nu den senaste tiden. Du åkte ut på en turné i maj, en drömturné. Kan du berätta om den? Vart åkte du?
Jag var och turnerade i Etiopien och Zimbabwe. Så det var min första liksom, mini-Afrika-turné. Och det är någonting liksom, jag har drömt om att göra i flera år. Det är liksom, ett mål jag har velat bocka av. I och med att jag har fått liksom, spela så mycket utomlands. Och fast jag inte hade gjort det i Afrika än. Så ja, jag var i Afrika.
Hur var det då när drömmen blev sann?
Det var magiskt och liksom så här, riktigt bra start för mig på så här, vad ska man säga, den här perioden av liksom musiksläpp och turné säsong eller man ska säga, och bara komma hem med den här energin man har tagit med sig därifrån innan man ska släppa en skiva är verkligen obeskrivligt.
I pressmaterialet så står det att den här turnén var en symbol för ditt återvändande, inte bara till dina rötter utan också till kärnan av din konstnärliga själ. Och det där sista gjorde mig nyfiken, hade du tappat bort den?
Nej, absolut inte. Grejen är att så här, just när det kommer till vem jag är som artist, alltså just kärnan av det, det är väldigt liksom inspirerat utav många olika delar av världen. Jag är ju en, liksom, jag har somalisk härkomst, men jag har också gjort jättemycket här i Skandinavien redan, vilket jag, och jag gör musik på svenska, så den delen av kärnan finns kvar. Och jag gör R&B-musik, så det svart amerikansk musik betyder jättemycket för min konst, och det är liksom den genren jag älskar och gör. Så där har jag också varit jättemycket och spelat, men Afrika hade jag inte liksom, jag har inte fått ta del av den delen av min kärna, om man säger så.
Vi ska lyssna på en av dina stora inspirationer till musiken.
Du är lika med regnen, men sen kunde jag med även det känna.
Låten heter Habiba. Du sjunger på somaliska här. Kan du berätta vad du sjunger om?
Yes, somaliska är typ så här världens svåraste språk att liksom översätta.
Det är ett väldigt poetiskt språk.
Det är väldigt somalia kallas ju för the land of thousand poets. Så det är liksom språk som är grundat i poesi och ordspråk. Så låtens, alltså text är väldigt betydelsefull, och jag tror att den har att göra med ens liksom inre kamp och typ strävan efter bättre. Men för mig så har den också ett djupare mening, för att det var en låt som min moster sjöng. Hon var artist.